Kan vi lita på evangeliet? Det är en grundläggande fråga som vi måste ställa oss nu inför studiet av Jesu person och gärning, som jag för avsikt att dröja vid en tid framöver. Men vad tjänar det till att läsa evangeliet om Jesus Kristus om vi inte vet om det som står där är sant? Och om inte evangeliernas vittnesbörd om Jesus är sant, så finns det heller ingen grund för den kristna tron. Kan vi lita på evangeliet? Det är en högst väsentlig fråga att ställa sig. Och det är en frågeställning som inte minst evangelisten Lukas tar på allvar. För i prologen till sitt evangelium, de första fyra verserna, så ägnar han sig åt att redovisa att han, såsom ett huvudsyfte för detta evangelium, för denna sin avhandling av Jesu liv, har just haft att påvisa hur tillförlitlig och hur tillförlitliga evangeliets berättelser är i alla stycken. Många menar att Bibeln är ju en gammal bok. Vem kan tro på den? Den måste väl ha förändrats under århundradenas gång. Tänk så mycket som måste ha lagts till och dragits ifrån under det att man har skrivit av och skrivit av och skrivit av. Men Bibeln, inte minst Nya testamentet, har en helt unik ställning i världslitteraturen, och inte minst då i fråga om den antika litteraturen, alltså litteratur, samtida litteratur, när det gäller möjligheten att säkerställa ursprungstextens ordalydelse. Då ligger vi bättre till med Nya testamentet i vår hand än med någon annan bok ifrån den tiden. Det är två faktorer som man främst brukar peka på när det gäller att komma tillbaka till ursprungstextens ordalydelse. För det första, eftersom vi i inget fall äger originalen naturligtvis. Men då måste frågan inställa sig, ja men har vi några kopior då? Och i så fall, hur många kopior har vi? Utifrån förutsättningen att ju fler kopior vi har, desto bättre naturligtvis. Ju fler kopior vi kan lägga upp på bordet och jämföra, desto säkrare kan vi dra slutsatsen om att så här måste originalets ordalydelse ha varit. Och desto större överensstämmelse mellan de olika kopiorna från olika ställen, desto större överensstämmelse mellan dem, desto säkrare kan vi vara om ursprungstextens ordalydelse. Den andra faktorn som är väldigt viktig, det är frågan, ja men hur nära i tiden då ligger de här kopiorna ifrån originalet? Och då är ni säkert överens med mig också att ju närmare originalet i tiden som en kopia kommer ifrån, desto bättre. Ju längre tid som har gått mellan original och kopia, desto större osäkerhet måste vi tillmäta den kopian. Och nu förhåller det sig så att när det gäller antikens litteratur, det som skrevs århundradena omkring Jesu födelse, det förhåller sig så med all den litteratur att vi endast äger en handfull kopior om vi äger många. Och när det gäller avståndet i tiden från originalen till den första kopian, så är det åtminstone 700-800 år som oftast har förflutit innan dess man har hittat den första kopian. Ta till exempel Tacitus, den romerske historieskrivaren, som alla är villiga att erkänna som en första klassens historiekälla när det gäller att komma tillbaka till vad som hände i romarriket det första århundradet. Och han skrev sina romerska annaler strax efter det första århundradet. Han levde samma århundrade som Jesus Kristus. Men av Tacitus skrifter äger vi endast två fragmentariska kopior. Endast två styckna. Och den tidigaste av dem hör hemma på 800-talet efter Kristus. Så att det är 700 år mellan original och första kopia. Ändå så tillmäter man Tacitus väldigt stor betydelse. Och han ligger till grund av mycket det du har läst i dina skolböcker när det gäller antikens historia. Och vi skulle kunna dra upp många liknande exempel. Alltså ett fåtal kopior och med avståndet flera hundra år ifrån original till första kopia. Det borde inge väldigt osäkerhet egentligen. Men när vi kommer till Nya testamentet så är förhållandet helt unikt. Vi har fram till dagens datum hittat fler än 5300 kopior av Nya testamentet, delar av Nya testamentet eller hela Nya testamentet. Det finns ingen motsvarighet i världslitteraturen. Den kristne kan lägga upp över 5000 kopior på bordet och säga: kolla här, om du tvivlar på Nya testamentets ordalydelse. Här är 5000 kopior och mer. Och det fantastiska är att de stämmer överens. Fast de är spridda i geografin. Runt om hela romarriket där de har hittats. Så är överensstämmelsen dem emellan så stor. Att man med mycket stor säkerhet kan dra slutsatsen om ursprungstextens ordalydelse. Det finns några procents variation mellan kopiorna. Men där det finns variationer, där handlar det om såna marginella företeelser som på intet sätt påverkar betydelsen eller meningen i texten. Det är fantastiskt. Den kristne behöver inte skämmas för att han tror på Nya testamentets historicitet. För det andra, när det gäller dessa kopiors närhet till originalet. Om nu Nya testamentet skrevs från så där omkring 45 efter Kristus, kanske Markus den första källan, till fram emot 70 år efter Kristus, så äger vi när det gäller Nya testamentet kopior som de äldsta bara ligger några decennier ifrån originalen. Ett fragment ifrån Johannes evangeliet hittades nere i Egyptens torra sand och har daterats till omkring 120 efter Kristus. Och när det gäller Lukas evangeliet som vi nu ska börja att studera, så äger vi en kopia av Lukas evangeliet från 175 efter Kristus och kanske någon osäkerhetsmarginal framåt i tiden. Men det betyder mindre än 150 år ifrån det att originalet av Lukas evangeliet skrevs, om det ungefär skrevs på 60-talet efter Kristus. Och vi skulle kunna fortsätta och räkna upp de tidiga nytestamentliga dokumenten som ligger bara några århundraden och några decennier ibland ifrån originalen, och man fortsätter att hitta kopior, gamla kopior som ännu inte ens har hunnit offentliggöras, fynd som kanske är äldre än de som jag nu har nämnt, och alla talar samma språk. Bevismaterialet är överväldigande, mina vänner. Om det finns anledning att tro på Tacitus, och det är ingen som vill ifrågasätta med något större allvar, så finns det egentligen tusen gånger större anledning att tro på Nya testamentets skrifter. Rent historiskt kan vi säga att vad som här står, det är faktiskt vad som en gång skrevs. Om du väljer att betvivla det som står där, så måste du göra det på annan grund än rent historisk grund. Och du må visserligen ha rätt att ställa dig frågan: ja, men kanske det är vad Lukas skrev en gång, men han kanske inte visste vad som var sant. Han kanske for med lögn, mer eller mindre medvetet. Men nu ska du betänka att Lukas och evangelisterna och övriga Nya testamentets författare skrev sina skrifter till en samtid som själva hade varit med och sett och hört Jesus Kristus. Och det skulle vara ganska svårt att få en sån litterär källa spridd och läst och reproducerad om folk i allmänhet visste att det var ett falsarium, eftersom de själva kunde kontrollera från sin egen minne om Jesus verkligen hade sagt sådant eller handlat på det sättet. Det var inte där frågan låg, mina vänner. När Petrus stod upp på pingstdagen, bara 50 dagar efter korsfästelsedramat, och påminner Jerusalems invånare om vad som hade hänt med denne Jesus Kristus, vad han hade sagt och gjort, så var det ingen som invände emot dessa historiska fakta som man påminner dem om. Utan istället känner man styng i sina hjärtan, träffade av sanningen. Lukas, författaren till Lukas evangeliet, inger verkligen förtroende. Förresten, om du vill studera mer om just Nya testamentets historiska tillförlitlighet, så ska jag låta dig köpa en liten stencil för en krona bara på kyrktorget här ute, där jag bara har översiktligt fört ner de kriterier som gäller, jämförelse med annan antik litteratur, och liksom gjort en förteckning över de vägar som man har kommit tillbaka på grundtexten genom. Det är inte bara de här kopiorna jag har talat om. Det är också tidiga översättningar till andra språk som har gjorts. Och vi har hittat över 9000 sådana kopior av tidiga översättningar till latin, till koptiska, syriska, gotiska, och som har gjort tillbaka översättningar till grekiskan och på den vägen kommit tillbaka till grundtexten. Kyrkofäderna skrev ofta brev till församlingarna, och i sina brev så citerade de ifrån Nya testamentet. Och vi har hittat kopior av de breven. Och i de breven finns inte mindre än 36 000 nytestamentliga citat, med vars hjälp vi faktiskt kan rekonstruera hela Nya testamentet så när som på 11 verser. Och många andra vägar. Så det är med mycket stor säkerhet, mina vänner, som den kristne kan hålla sin bibel. Och nu har jag inte alls gått in på Gamla testamentet, men vi skulle kunna använda samma metod där. Och jag har nu inte alls talat om den arkeologiska bevisföringen som ytterligare skulle bekräfta sanningshalten. Den kristne kan hålla sin bibel i sin hand utan att skämmas och säga: jag står på historisk grund, jag står på väldokumenterad grund när jag sätter min tro till historiciteten i det som här står skrivet. Med mycket stor säkerhet vet vi att detta är vad som en gång skrevs. Lukas bidrar till trovärdigheten. Han är den första kristne historieskrivaren. Enligt traditionen så var Lukas från Antiochia i Syrien, möjligen av judisk härkomst. Och han kom att bli kristen och kom att resa mycket med Paulus på hans missionsresor. Han var hos Paulus i Romfängelset när till exempel Kolosserbrevet skrevs. Och brevet till Filemon, där hälsar också Paulus ifrån Lukas, den älskade läkaren, som han kallar honom. Han anses ju vara författare både till Lukas evangeliet och apostlagärningarna, av den anledningen att båda dessa skrifter är ställda till en och samma person, Theophilus. Och i Lukas evangeliets inledning så refererar han till sin förra skrift som han har skrivit till sin vän Theophilus. Något som talar för Lukas författarskap, det är också det faktum att han mer än någon annan nytestamentlig författare använder sig av ett medicinskt språk när han skildrar till exempel helbrejda görelse under. Och prologen till Lukas evangeliet är avsedd inte bara att introducera Lukas evangeliet utan också apostlagärningarna. Det var två skrifter som hängde ihop i Lukas författarskap. Och Lukas sätt att använda grekiskan och använda stilistiska formationer avslöjar att han var en bildad man, att han var välförfaren i också klassisk grekiska. Han skriver självständigt, personligt och stilfullt. Hans urval av berättelser i Lukas evangeliet nu avslöjar hans intresse för människor. Särskilt de sjuka, de hjälplösa, de fattiga, de socialt utstötta. Men också för kvinnor och barn. Han nämner särskilt 13 kvinnor som inte alls de andra evangelisterna nämner. Han skildrar gärna sociala relationer, berättar om hur Jesus var på gästabud i olika hem. Han visar särskilt intresse för sånt som har med vårt förvaltarskap att göra, med våra ägodelar, med rikedom, med fattigdom. Lukas är angelägen om att sätta in evangeliet också i ett världshistoriskt perspektiv. Och därför så börjar julevangeliet: det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Han för in världshistoriskt perspektiv i evangeliet. Han rör sig omkring temat om frälsaren och det som frälsaren har kommit för att uppsöka, om det förlorade. Han betonar Jesus sanna mänsklighet, och han använder ofta termen människosonen. En nyckelvers är denna: människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas ger den fullständigaste versionen av Jesu liv. Av synoptikerna, det vill säga Matteus, Markus och Lukas, så av de 170 berättelserna som finns i dessa evangelier sammantaget, så finns 48 i Lukas som endast finns hos honom. När tyska teologer i Tübingen i Tyskland, alltså på 1800-talet, försökte ifrågasätta apostlagärningarnas historiska sanningshalt och menade att de varit efter hans konstruktion, som hade skrivits på 200-talet efter Kristus, för att skapa åt kristendomen ett heroiskt ursprung och upphöja Paulus till någon slags märkvärdig apostel. Så var Sir William Ramsay, en språkforskare och arkeolog i England, som också anammade den teorin om apostlagärningarna. Och för att ytterligare bekräfta densamma så for han ner till mindre Asien för att genom utgrävningar påvisa att apostlagärningarna var mer eller mindre ett falsarium. Men med Nya testamentet och apostlagärningarna i ena handen och spaden i den andra, följande Lukas beskrivning av Paulus missionsresor och utforskande sanningshalten så långt han kunde språkvetenskapligt, arkeologiskt och historiskt, geografiskt, så blev han allt längre och längre i ansiktet i det att han fann att Lukas faktiskt hade rätt. Och han blev en hängiven kristen på kuppen, och han blev en av historiens starkaste försvarare av Lukas historiska, av Lukas historicitet och av Lukas tillförlitlighet i sin historieskrivning. Och mina vänner, om Lukas alltså var så noggrann när han skrev apostlagärningarna, så är det i så fall bara en bekräftelse på att han redovisar vad han redovisar i sin prolog, att han nämligen noggrant har efterforskat allt som han nu företar sig att skriva om. Hans överskuggande ambition var tydligen att få tag i sanningen om Jesu liv. Han ville åt sanningen om det som nyligen hade inträffat i Palestina, när denna märkliga personlighet hade vandrat omkring på dess vägar. Och han ger sin ärlighet till känna i inledningen av Lukas evangeliet. All den stund många andra har företagit sig att om de händelser som har timat bland oss avfatta berättelse. Han är ärlig, han säger: jag är inte den första. Det är många som redan har skrivit om detta. I enlighet har de skrivit med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva var åsyna vittnen och ordets tjänare. Han går tillbaka till ögonvittnesrapporterna när han skriver sitt evangelium. Och det grekiska ordet för meddela uttrycker den sanningsenlighet och omsorg med vilken fakta hade överlämnats och vidarebefordrats. Meddela betyder att överföra till någon en given tradition eller uppenbarelse. Det är samma ord som Paulus använder i första Korinthierbrevet 11 när han säger: jag har från Herren undfått detta som jag också har meddelat er i den natt då Herren Jesus blev förrådd, och så vidare. En noggrann överföring av en given uppenbarelse, av givna fakta. I det 15 kapitlet: jag meddelade er ju så som ett huvudstycke, nämligen detta att Kristus enligt skrifterna dog för våra synder, blev begraven, uppstod igen på tredje dagen enligt skrifterna. Jag meddelade er, överförde dessa fakta till er på ett mycket noggrant sätt. Lukas har själv företagit sig nu en grundlig tid av efterforskning. Han har konsulterat både skrivna källor och gått omkring och intervjuat ögonvittnen som ännu levde. William Ramsay menar till och med att Lukas faktiskt samtalade med Jesu egen mor Maria för att få information om det som vi nu ska läsa i de två första kapitlerna i Lukas evangeliet, om Johannes döparens födelse, om Jesu födelse. Och ett ytterligare syfte anger Lukas med sitt evangelium i den tredje versen: att jag grundligt efterforskat allt ända ifrån begynnelsen för att skriva till dig därom i följd och ordning, Theophilus. Alltså, han har velat ge en systematiserad berättelse om Jesu liv, inte nödvändigtvis en strikt kronologisk, men de källor som redan fanns, de var kanske mer lösryckta källor, berättelser lite här och där om Jesu liv. Nu vill han samla allt och göra en systematiserad redogörelse för Jesu liv. Och när Lukas evangeliet var skrivet så erkände alla att detta var den mest fullständiga beskrivning av Jesu liv, och därför så kom de tidigare källorna att försvinna i historien tydligen. Och endast dessa fyra evangelier som vi äger kom att bevaras. Han har fått material ifrån Markus också, som vi vet. Slutligen, författarens syfte är att påvisa, som jag redan har sagt, tillförlitligheten i det som Teofilus redan hade blivit undervisad om, de kristna sanningarna, Jesu liv, hans ord och gärning. Och så skriver han: ädle Teofilus, tillkännagivande att denne hans vän, som troligen bodde borta i Rom, var en uppsatt ämbetsman, för den titeln ädle tillskrevs bara vissa myndighetspersoner. Ni finner orden bara på två andra ställen i Nya testamentet, när aposteln Paulus trädde fram inför Festus, landshövdingen Festus, och säger ädle Festus, och senare inför konung Agrippa och säger ädle konung Agrippa. Så det anger en viss vördnad. Och Lukas trovärdighet tycker jag ökar, mina vänner, i det att han själv inte gör anspråk på att vara ett ögonvittne. Om någon ville konstruera ett falsarium av Jesu liv, så skulle han säkert ha gjort anspråk på att själv ha varit med och sett saken, i sin iver att få folk att tro på den produkt han nu ville redovisa. Och vi kan vara tacksamma alltså till Lukas för hans högt ställda krav på sanningsenlighet och ärlighet när han skriver sitt evangelium och innan han gör detsamma. 400 år hade gått sedan Malaki, den sista profeten i Gamla testamentet, hade uppträtt bland folket och utlovat att Messias skulle komma, men också utlovat att en profet skulle uppstå som skulle förbereda vägen för Messias. Men sen hade sekler av smärtsam tystnad inletts. Ingenting hade hänt. Inga profeter uppträdde. Det verkade som om den heliga ande hade lämnat Israel. Hade han glömt sitt folk? Hade han glömt sina löften till fäderna? Inte alls. Inte alls. Och Lukas skildrar nu för oss begynnelsen på Guds förnyade handlande i sin frälsningsplan. Tiden var nu inne för ett nytt och avgörande skede i Guds väldiga frälsningsplan. En profet skulle uppträda igen, den sista innan Messias skulle komma. Allt var klart i Guds plan. Men Guds vana trogen, höll jag på att säga, så sker det stora i Guds ögon ofta inte på de främsta scenerna i världshistorien. Händelserna nu kommer inte att tilldra sig i huvudstaden Rom, inte ens i Jerusalem. Men det fanns ett litet hem i Judéens bergsbygd där ett par makar levde i umgängelse med Gud, och de ska nu få vara med och förverkliga nästa steg i Guds frälsningsplan. Gud hade fäst sina ögon på ett par åldrande makar. Nu var det tid för morgonoffret i Jerusalem. Året är, som Lukas säger, på Herodes tid, och vi vet ungefär år 4 efter Kristus, enligt vår tidräkning, även om Kristus i det här sammanhanget ännu inte är född förstås. Tid för morgonoffret i Jerusalems tempel. Tre vassa trumpetstötar hade ljudit på templets förgårdar och utöver det nyvaknande Jerusalem. Det fanns på den tiden, som i Gamla testamentets tid, 24 prästavdelningar som tjänstgjorde en vecka åt gången, avlöste varandra. Varje avdelning hade i sin tur 24 präster som skulle sköta de olika systrarna. Och den här veckan hade Abias avdelning tjänstgöringsplikt. Och lotten skulle få avgöra vilken av de 24 prästerna som skulle få gå in i det heliga rummet och tända rökelsen på rökelsealtaret som stod framför förlåten till det allra heligaste. Och rökelsen, som vi vet, symboliserade det heligas böner, Israels böner, Guds folks böner, och var som en välbehaglig lukt inför Gud. Den rökelsen fick aldrig slockna. Morgon och kväll antändes den på nytt, och ny rökelse spreds på altaret. Men ingen präst fick bringa denna rökelse mer än en gång under sitt liv. Därför föregicks denna lottkastning av bön och bekännelse om synd. Det var en mycket viktig och stor uppgift, och man bävade inför densamma. I Abias prästavdelning fanns en äldre vithårig man ifrån Judéns bergsbygd som hette Sakarias. Han måste ha varit närmare 60 och höstar nu. Om lotten skulle falla på honom så skulle det bli första och sista gången som han skulle få utföra denna fantastiska tjänst. Hans hustru hette Elisabet. Och det var båda av prästerlig släkt. Förresten, det sades på den tiden om en ypperst av de yppersta och de finaste av kvinnorna, att en sån kvinna var värd att bli gift med en präst. Det är en del som har tur, alltså. Men landet var inte precis uppfyllt av människor liknande Sakarias och Elisabet. Människor som det står här, som vandrade på Herrens vägar i ostrafflighet och i rättfärdighet inför Gud. Gud var herre i deras liv och de underordnade sig hans ledning och hans herravälde och lydde hans bud. De trodde på Gud och de väntade på att Israels förlossare skulle komma enligt löftena. Men det fanns en tragedi i deras liv. De var barnlösa. Elisabet var ofruktsam. Och på den här tiden så kunde det hända att en man skilde sig från sin hustru bara av den anledningen. Och vad som var värre, många hade uppfattningen om att om en kvinna var ofruktsam så var det ett uttryck för Guds straffdom över henne. Hon hade begått försyndelse och nu straffades hon på detta sätt. Och hon fick därför ofta bära en väldigt smälek. Och säkert hade Sakarias och Elisabet bett till Gud många, många år under sitt liv. Men allt eftersom åren hade gått så hade hoppet bara minskat. Och nu var de komna till hög ålder, står det. Och de hade naturligtvis givit upp allt hopp nu om att få ett barn. Men ändå, mina vänner, så vandrade de i trohet mot Gud. Deras liv började gå mot sin afton. Inte bara deras personliga längtan efter ett barn tycktes ha blivit jäckad under livet, utan också deras längtan efter Israels förlossning och gamla testamentets löftens fullbordan om en frälsare tycktes de inte få vara med att uppleva. Men så hände det den här dagen att lotten föll på Sakarias. Han skulle få gå in i templet och utföra den exceptionellt viktiga tjänsten denna enda gång i livet. Och med det gyllene rökelsekaret skulle han gå in ensam i det heliga rummet och fram ända till det gyllene rökelsealtaret framför förlåten. Det var så nära som en präst fick komma det allra heligaste rummet. Bävande gick han stegen fram mot det gyllene rökelsealtaret. På hans högra sida skådebröts bordet. På hans vänstra sida den sjuarmade gyllene ljusstaken som med sitt milda sken lyste upp det heliga rummet. Snart skulle han sprida rökelsen, den välluktande rökelsen på altaret med de fyra hornen på, till kännagivande makten, auktoriteten i det heligas böner. Utanför templet stod folket, stod det, och bad. Och Sakarias visste så väl att röken som steg upp från Israel, från detta rökelsealtaret, symboliserade Guds barns böner. Kanske när han nu spred rökelsen på altaret ensam där inne i det heliga rummet, kanske ändå att tankarna av tvivel for igenom hans huvud den här stunden. När han stod där vid det så kallade bönealtaret, hur hade det gått egentligen med hans och Elisabets böner under de många åren? Gud hade ju inte hört. Och varför hörde han inte folkets böner om Israels förlossning? Varför sände han aldrig frälsaren? Det hade varit tyst så länge nu. Tjänade det någonting att bedja? Är detta en falsk symbol som jag står inför och tjänstgör vi? Men just som Sakarias skulle böja sig i en avslutande tillbedjan och möjligen än en gång sucka till Israels Gud om att han skulle fullborda sina löften och sända förlossare, och sedan baklänges dra sig ut ur det heliga rummet, för att aldrig mer få komma tillbaka dit in. Just då blir han plötsligt medveten om att någon står på altarets högra sida. En varelse som man aldrig har sett förut. Mellan rökelsealtaret och den sjuarmade ljusstaken står plötsligt en himmelsk gestalt. Och plötsligt möter det himmelska det mänskliga. Och det mänskliga reagerar med fruktan och bävan. Det var känt bland judarna att högra sidan av altaret, ifrån Guds sida räknat så att säga, var hedersplatsen, platsen av auktoritet. Det går igen i Jesu ställning på högra sidan om faders tronen. Förskräckelse och fruktan faller över Zacharias, eftersom han genast förstår att det är någonting övernaturligt i situationen. Vad är nu i görningen? Änglar hade ofta förknippats med Guds domaraktivitet. Och Zacharias grips av förskräckelse, men ängeln säger: "Frukta icke, frukta icke." Och så kommer: "Din bön är hörd." Vers 13. Din bön är hörd. Ifrån Guds sida hade under alla årtionden av Zacharias och Elisabets liv tillsammans, hade under alla dessa år bönerna ständigt varit hörda. Som om hade det varit en evig rökelse av vällukt inför Gud. Han hade tagit emot dem. Men bönesvaret hade dröjt. Därför att Gud med hjälp av deras böner hade beslutat sig att göra någonting långt mer än vad ens Zacharias och Elisabet någonsin hade vågat tänka eller bedja. Han skulle låta den avgörande epoken i frälsningshistorien inledas med att på ett mycket konkret sätt samtidigt svara på deras bön om ett barn och om deras bön om löftenas fullbordan. Två bönesvar skulle sammanfalla i en händelse så att säga. Och ängeln börjar förklara sig i vers 14. Zacharias, Elisabet ska föda en son. Du ska ge honom namnet Johannes, som betyder Gud är nådig. Han ska bli till glädje och fröjd inte bara för dig och Elisabet, utan för många. Han ska bli stor inför Herren. Han ska vara en Herrens nasir, som utifrån gamla testamentet var en person som särskilt var avskild, kanske för hela livet, för särskild tjänst inför Gud. Och han kännetecknades av att han avhöll sig alltid från vin och starka drycker, avskild för ett särskilt uppdrag. Simson ett exempel, Samuel ett annat. Och så står det: redan i moderlivet skall han bliva uppfylld av helig ande. Och vi vet att det skedde i sjätte månaden. Vore inte det här någonting att ta in i abortdebatten också? Han skall omvända många till Herren. Och så citerar ängeln ifrån Malaki om den som skulle komma och förbereda vägen för Messias och vända fädernas hjärtan till barnen och vända folkets hjärta tillbaka till Gud igen. Zacharias står där och kan väl knappast fatta vad det var frågan om. Säkerligen omtumlad av vad han har fått höra. Löftena lät som ett skämt. Ja, men det är väl för sent nu. Du kommer för sent, Gud. Det kunde inte vara sant. Hur ska jag veta att det verkligen är sant? Förhastar han sig med att säga. Och så börjar Zacharias det fatala mänskliga misstaget med att försöka informera Gud om det omöjliga i det han utlovar. Vet du inte om att jag är gammal? Kommer till hög ålder också, Elisabet. Det låter bra det här, men du kanske inte riktigt har satt dig in i situationen. Som om Gud skulle ha förhastat sig när han sände ängeln till Zacharias med detta bud. Som om Gud skulle ha glömt att de yttre omständigheterna var så mänskligt omöjliga. Känner du igen det här? Gud talar till dig. Gud ger dig löften från sitt eget ord. Gud kallar dig till tjänst. Men så börjar du plötsligt upplysa Gud om varför det inte går. Som om inte han hade beaktat alla fakta i fallet. Mose, men Gud, vet du inte att jag är en man med trög tunga? Sen någon annan. Ananias i Damaskus. Gud säger, stå upp och gå till Raka gatan och bed för Saulus. Herre, stopp ett tag. Saulus, vet du inte om att han är en man som våldsamt förföljer församlingen? Du måste ha missförstått situationen, Gud. Min vän, Gud vet ju allt. Han gör inga misstag. Och ängeln svarar, jag är Gabriel. Du är Zacharias som är för gammal för att få barn, tillika med en hustru. Det är i och för sig sant på mänskliga villkor. Men jag är ängeln Gabriel som står inför Guds ansikte. Och mina ord är värda att aktas på. Du har begärt ett tecken, Zacharias. Han skulle också få ett tecken, fast inte på det sätt han hade förväntat sig. Han skulle förbli mållös till dess att barnet var fött. Zacharias begäran beviljas. Men denna dom om hans stumhet skulle ändå komma att utgöra en välsignelse för Zacharias. Ty den skulle komma att bota hans otro. Och nästa gång han skulle kunna öppna sin mun igen, så skulle endast lovprisning välla fram ur densamma. Vi kommer dit så småningom. Vers 21 säger att folket står utanför templet och väntar på Zacharias. De börjar bli oroliga. Det var alltid med viss bävan som man såg prästen gå in i templet för att antända rökelsen, ensam in i det heliga rummet. Och varje dröjsmål ansåg man vara ett tecken, ett olycksbådande sådant. Men snart skymtade Zacharias i dörröppningen. Och alla väntade sig att han skulle stanna som vanligt. Prästerna gjorde på det översta trappsteget och uttala välsignelsen, den prästerliga välsignelsen. Men så förstår de plötsligt att någonting är på tok. För Zacharias kan inte tala. Han tecknar till folket. Han går ner de övriga trappstegen och man samlas omkring honom och han försöker förklara, men kan naturligtvis inte göra det. De bara förstår att någonting övernaturligt har hänt, att han har sett en syn. Zacharias förblir mållös veckan ut, och så ber han sig hem igen till Judéns bergsbygd. Kan du tänka dig scenen när Zacharias kommer hem till Elisabet? Stum men lycklig. Vad är det med dig, Zacharias? Och han kramar om henne som om vore de unga igen. Och hon blir nästan förskräckt och begär med rätta en förklaring. Men vad är det med dig, Zacharias? Kan du tänka dig hans ivriga försök att förklara vad som hade hänt? Hon har fått hem en stum men lycklig karl, som med alla gester i världen försöker förklara för henne det stora som ska hända. Att deras böner är hörda. Att de ska få en son. Att han ska bli Messias företrädare. Men naturligtvis är alla teckenförsök som förgjorda. Och han får leta fram en skrivtavla. Och så sätter han sig ner och skriver ner det fantastiska som har hänt. Och Elisabets ögon blir allt större och större där hon står och betraktar skriften. Hon känner hjärtat börja bulta och slå inom henne. Rökelsealtaret, en ängel, en son, vända folkets hjärta till Herren. Det svindlar för henne. O store Gud, så har du då hört min bön. Så har du då sett mina tårar. Så har du vetat om min smälek. Och Zacharias stumhet blir också för henne en bekräftelse på att detta är sant. Och hon kramar om Zacharias och gråter i hans armar. Hon tror det. Och sen måste de båda makarna ta ett mycket märkligt trosteg och ge sig åt varandra i sin ålderdom. Ganska ovanligt trosteg kanske. Inte i Bibelns historia egentligen. Och veckorna går. Och Elisabet märker att Gud har uppfyllt sina löften. Hon är havande. Men hon döljer sig, står det i vers 24. I 5 månader håller hon sig dold ifrån människor, därför att hon vill slippa mötas med, liksom det nu inte längre fanns någon grund för. Och hon vill ju inte ta upp argumentationen och påstå att hon var med barn. Utan det var nog förståndigt att hålla sig gömd de där 5 månaderna innan det riktigt syntes. Men när den 6:e månaden är inne, så stiger hon fram på scenen som en drottning och låter sig beskådas triumferande. 6-månadersmagen syns, och alla kvinnorna lägger plötsligt handen på munnen och skäms över den smälek som de har öst över Elisabet, denna gudskvinna, under åren som har gått. Och inte var det bara det faktum att hon var havande som gav henne glädje, utan också detta att det fantastiska skulle inträffa, att den som hon skulle föda skulle bli en företrädare till honom som snart skulle komma och bringa förlossning till Israel. Hennes och Zakarias böner kröntes med frälsningshistoriskt värde. Och trots smälekens bitterhet hade de fortsatt att vandra Gud till behag och bett under de tysta åren också. Fantastiskt. Från skrifterna var det uppenbart att Gud skulle låta en profet komma in och breda vägen för Kristus. Ända sedan Jesaja hade sagt på 700-talet: hör rösten av en som ropar, bered väg för Herren. I Guds plan var också tidpunkten bestämd, noggrant bestämd, lika som Jesu födelse var. Och Gud skulle naturligtvis ha kunnat låta detta barn blivit fött genom vilka unga föräldrar som helst i 25-årsåldern. Och Gud skulle naturligtvis också kunna ha givit Elisabet och Zakarias ett barn medan de ännu hade varit unga. Men då hade de väl knappast tackat och prisat honom för det. Så naturligt hade de kanske sett det. Men nu ville Gud visa att han använder de heligas böner för att fullborda sina suveräna syften. Och så låter han bönesvaret till Zakarias och Elisabet sammanfalla med den tidpunkt som han redan hade bestämt att Johannes döparen skulle födas in i historien. Och nu prisar de Gud för nåden att få vara delaktiga av detta bönesvar. De förstod nu att Gud förmår göra mer, ja långt mer, än vare sig de kunde tänka eller bedja. Dröjsmålet hade en förklaring. Tänk om det också hade med dina och mina bönesvars dröjsmål. Tänk om bönesvaret och ditt och mitt fall också kan ha såna höga syften. Kanske vi skulle uppmuntras lite till mans av att vänta på bönesvaret med större tålamod. Din bön är hörd, det var det första ängeln sa. Liksom, din bön är hörd. Och de hade ju vid det här laget slutat bedja kanske för 10 år sedan om ett barn. Men ängeln menar, de böner som ni har bett, de är hörda. De omöjliga omständigheterna kanske inte ens hade gjort att de hade bett längre. De hade slutat att bedja. Men bönerna var samlade hela tiden hos Gud. Din bön är hörd, men du ska få mer än vad du har bett om. Mina vänner, det får vi sluta fortsätta nästa söndag. Jag bara frågar, är du införsatt i det här stora sammanhanget? Att få vara med i Guds plan i tidsåldrarna.